allihopa, det här är Ted och Kai podden avsnitt 17 och ni vet vad vi menar.
Att vi vet vad vi menar.
Ja, det är ett bra sätt att börja tycker jag.
Hej, ni vet vad vi menar.
Nej, men det är avsnitt 17. Ser du, jag har lyssnat, nu finns ju Beatles på Spotify.
Ja.
Och Beatles första skiva Please Please Me, alltså deras debut, inleds med I Saw Her Standing There, en mycket bra rocklåt.
Ja.
Som börjar med raden She was just 17, you know what I mean. Och det här är alltså så som Beatles inleder sin karriär. Så jag tycker att nu kan vi också inleda med sån här att man insinuerar lite och att man skapar kanske lite spänning.
Men Beatles insinuerar då att hon var minderårig, men att så här förbjuden frukt att oj, en 17-åring, det är ju det bästa man som Beatles kan ha.
Nå, men associerar du? Det, jag läste någonstans att åtminstone män, när de är 17 år så är deras fysik som allra bäst. Att men efter det är det bara liksom downhill.
Men tror du det var det som Ringo menar?
Att ha tänkt på karrar i 17 år så.
Det var för det, ja. På tal om Ringo så sa jag, det var jättekul. För han finns ju på Facebook, Ringo Starr. Och så hade han gjort ett test, which Beatle are you? Och så kom det John Lennon. Och så hade han skrivit något att what the fuck.
Vad roligt, det där är jag helt missad. Ja. Ringo är ju den det är ju många som skrattar åt honom. Och så andra har i och med att han är den här underdoggen lite i Beatles, så har man tagit honom under sina vingar och älskar honom, fast han egentligen bara har gjort shit i hela sitt liv.
Om men har han gjort shit eller har han bara varit vanlig? Medan de andra har varit liksom övermänskliga.
Han skrev två Beatles-låtar. Den ena är den sämsta Beatles-låten.
Var det den där Octopus Under the Sea?
Nej, den har han också skrivit. Men nästan alla är övertygade om att han fick liksom hjälp till 90% av Paul McCartney. För att den är ändå så här lyssningsbar, fast den är fånig.
Ja.
Men alltså att han var ju sån här glad typ. Han var äldsta av dem alla. Och, och så här, lite som en storebror. Och så var han så här liksom... Alltså en del kvinnor vill ju ha liksom en sån här man som de på något vis kan rädda. Vet du? Och att han var som typ en sån här som han var ändå nästan alkoholiserad, och man såg på honom att han kommer att snart, vet du, som köra bil in i ett träd och så här, och så älskar de honom för den skull.
Ja. Som en patetisk hund. Lite. Många hundar är ju, kör ju på att vara patetisk och på det sättet få kärlek.
Hur är de när de är patetiska?
Nej, men att de är bara så här att jag skulle dö jag om ingen tar hand om mig.
Jag är ju en sån som ofta reagerar när jag ser någonting som är patetiskt, så reagerar jag med en ilska nästan. Att hej, kom igen nu, så här. Att jag blir arg när någon inte liksom ids försöka.
Ja, det beror ju väldigt mycket på, alltså att om det är någon som inte is, alltså med en hund till exempel, så handlar det ju inte om att de inte is, utan att de... I många fall så är de inavlade till den grad att de inte ska överleva utan att någon klipper dem eller tar in dem, för att de ska inte kunna vara utomhus och sådär. Och då kan man ju inte så här bli arg på dem, för att de kan ju inte göra något åt saken. Men om det är till exempel någon som bara inte is fixar sin situation, så då är det ju, då kan man kanske reagera som du.
Ja, no, jag vet inte, alltså snarast är det den här inställningen att ge upp, det är väl det som jag på något vis kanske blir underligt arg på alltid när det händer.
Ja.
Men ni vet allihopa att Ted och Kai-podden är
ein deutscher Yle-podd. Ursäkta, vi skulle bara meddela att detta är en svenska Yle-podcast.
Och om ni vill, som Herman Jungell, som skriver att han är världens mest ödmjuka människa.
Det är ett fint sätt att signera sina mejl på.
Och det var alltså han då som vi hörde här presentera det här som en svenska Yle-podcast. Om ni vill göra detsamma, så skicka, eller spela in er själva och skicka filen till tedokai@yle.fi. Jag kom hit nyss då till babyborgen. Som
Casa de bebé.
Ja. Och notera ju då att där låg då Lo och sov i sin sån här sitter, vad heter det?
Barnvagns övre del.
Ja, det är så många termer man måste kunna. Men jag noterar att han har nu ändrat färg.
Ja.
Och fått en sån här människofärg.
Mm.
Att han tidigare har han haft min färg.
Ja, han har varit ganska så här Simpsons-gulaktig.
Jag är så här, alltså nu också, och faktiskt när jag liksom nu... sitter här bredvid dig som har en ganska så här traditionell människofärg.
Ja.
Så här, alltså vad heter det då? Människofärg, det här heter så.
Hudfärg, alltså så här vit hudfärg, så här att jag inte kan vara ute i solen utan att bli röd.
Ja, och nu vet jag inte om jag var rasistisk för att jag på något vis ansåg att det var människofärg.
Enda rätta människofärg. Kaj Korka, jag hatar patetiska saker. Det finns bara en färg.
Nej, men när vi var barn så sa vi att det där var människofärg, för det är ju, som, det är ju, en, det är ju inte vitt och det är ju inte liksom rosa, utan det är någonting...
Det var ju det enda människor man visste, så ja. Var det den hudfärgen också som barn. Nej, men du är faktiskt, du är ganska gulaktig, har du ju alltid varit.
Ja, jag har fått höra mycket om det här.
Vad har du fått höra?
Att jag liknar en Simpsons-figur, att jag har någon leverproblem.
Har du hört av någon annan än jag?
Ja, alltså ända sedan jag var liten, för att jag har alltid sett ut så här. Och sen är det ofta det här att människor kommer och frågar mig att jaha, har du varit och rest? Ja, för ett år sedan var jag 3 dagar till Köpenhamn.
Och så säger de, nej, jag tänkte om du har varit till Ryssland, till Tjernobyl. För alltså konstig hudfärg.
Men sen då när jag såg Lou första gången så hade han ju min färg.
Ja, vi trodde ju att det på något sätt att det var den där ena kvällen.
Var du orolig?
Nej, jag var nog inte.
Men är det så här, alltså att du ändå, alltså för att nu idag så skulle ni också boka tid, visst, för att...
Till magistraten, för att få erkänna faderskap.
Ja.
Eftersom vi då lever i synd, jag och det före detta befruktade.
Ja, så att just nu så är du tekniskt sett, eller juridiskt sett, är du inte Lous pappa just nu?
Nej.
Vem är Lous pappa? Det är ingen då?
Nej, han heter ju inte ens Lou, han heter bara Pojka Barman.
Pojka Barman?
Ja, han har inget namn, ingen pappa.
Pojka Barman låter som, det låter som någon sån här, jag vet inte, sienare som...
Nej, jag tycker det låter som en så här dålig översatt. Alltså att det skulle kunna vara Mark Twain, någon bok, liksom. Och så har de på finska översatt till det, Pojka Barman.
Ja, men så det har aldrig liksom fallit dig i tanken då, att tänk om du inte är pappan.
Jag har ju rätt att kräva DNA-prov.
Ja. Skulle jag ha rätt att kräva DNA-prov? Bara för att göra det lite mer komplicerat.
Jag undrar hur det är, alltså att om jag skulle vara helt säker på att det är jag som är pappan, men att du skulle vara osäker på att tänk om det är du som är pappan ändå, att nu skulle man ju, du ändå kunna få kräva, eller så är det upp till Janika då, att hon ska få säga om hon går med på det eller inte. Man skulle kunna ha det som jobb annars, att man bara hänger vid magistraten, står där och röker, och så när man ser när man kommer med någon nyfödd, så man säger, ja, ska ni gå DNA-prov? Ja, kommer med!
Nu skulle det säkert gå liksom på något vis tjäna pengar på det där.
Säkert finns det någon diagnos där man har någon behov av att man får någon sorts bekräftelse i att göra det. Att man blir bekräftad i att okej, jag är inte pappa till det här barnet. Och så är jag nöjd.
Bekräfta, befrukta. Där finns en ordvits någonstans. Mm. Ja.
Kräft, kiva. Där är det många barn som blir till.
De samlas sen alla de som har det här syndrome på en kräftskiva.
En bekräftskiva. Boen burmo butvo sarvotning som talar sitt så popna popkum så vi popnu denna popkum så vi lys på tädd och kaj. Jag har ju det här barnet fortfarande.
Ni har inte övervägt att ni ska som göra något annat nu, utan det är det här som gäller nu då?
Det är nog det som gäller. Det här senaste nu är att jag är orolig att han har blivit kannibal.
Oj då.
För att han äter sina fingrar hela tiden.
Ja.
Han tycker att han liksom att om han skulle föredra liksom flaskan eller bröstet eller korvar, vad som helst, så är det alltid fingrar. Hans egna fingrar, det är det bästa som finns.
Ja.
Ibland så klöser han sig också i ansiktet. Alltså så att det kommer riktigt sår. Och så tänker jag mig att han doppar sina fingrar i det. Och liksom så här, blod. Och så äter han sina blodiga fingrar.
Ja, men jag har nog någon gång också kommit på mig själv med att bita på naglarna.
Mm.
Och sen man sitter och läser eller ser på något TV och så biter man på naglarna. Och mitt i allt har man svalt det man det som man bet av.
Naglarna, som jag brukar kalla det, kroppens förrätt. Det är mycket sånt här konstiga funderingar och sånt. Alltså för att man är ju, det är ju inte riktigt som verkligheten, alltså den här barnbubblan som jag nu befinner mig i. Jag var faktiskt igår, så var jag faktiskt, alltså om Janika inte skulle ha stoppat mig så skulle jag ha gått ut i bara kalsonger.
Ja.
Alltså gått ut ur lägenheten, fört roskisarna och farit ut med hunden i bara kalsonger.
Men inte är jätte så här, inte det är ju jättelångt från dig heller när du är så här jätteavslappnad. Eller så här.
Nej, men att det var som fanns inte ens en tanke liksom, att jag gick omkring bara i kalsonger och så får jag med roskisarna och så skulle jag sätta en mössa på mig och så att okej, jag far ut.
Det är som den här Coney-mannen, om du minns han som gjorde den här filmen om Coney.
Det gick väldigt snabbt förbi hela den grejen.
Ja, men han fick ju sen ett sammanbrott och påträffades ju naken utomhus.
Ja.
Ramblande obegripligheter.
Ja.
Så att kanske han hade fått barn, eller kanske jag vet inte.
Det är bara intressant för att alltså just det här att ha som en sorts klädpsykos. Så det var också någonting som Janika hade direkt när vi kom från BB. Jag hade lite förträngt det, men att sen den här incidenten så blev jag påminna om det, att hon hade, alltså direkt när vi kom hem från BB så satt jag då med Lou i famnen i vardagsrummet och så får hon in i sovrummet och att hon var väldigt sådär, det är inte liksom bra, liksom att det är inte bra, och så får hon in i sovrummet och sen när hon kom ut igen så hade hon alltså klätt sig i bara skarfar.
Förlåt?
Att hon hade liksom virat liksom skarfar runt sin kropp. Att hon hade inga kläder, utan hon hade satt liksom skarfar, halsdukar och sådär. Och att det var liksom att hon upplevde att vanliga kläder skavde för mycket. Och att det var liksom, det var inte bra.
Men var det en sån här skarf som Lenny Kravitz hade i New York?
Nej, alltså helt så här klassiska halsdukar. Men många, alltså virat liksom runt sin kropp. Och så kom hon ut och betedde sig som att det inte var något konstigt. som att det är helt vanligt att hon ibland klär sig i 15 skarfar istället för kläder. Och så gick hon omkring då och gick liksom till köket då med massa skarfar. Tills jag påpekade att Janika, nu, istället för kläder så har du nu bara virat en massa skarfar runt det. Du ser ut som en korsning mellan en mume och ett färgblind test.
Jag och Nico har ju nog undrat så här att vad håller ni på med riktigt här, och att ska vi störa eller är de så här, är de okej?
Okay? När ni kom hit en gång och jag hade klätt ut mig till en soffa. Nej, men och då när jag påpekade åt henne att nu har du bara skarfa på dig, så var hon så där, oj, ja, det har jag. Och så var det ju väldigt roligt det då. Men att det på något sätt att man blir så konstig. Att det hade varit så mycket, vi hade just kommit hem från BB och så upplevde hon att kläder var liksom för jobbigt just nu. Men att hon kan inte vara naken för då blir det ju kallt.
Men det låter ju som att ni båda två är väldigt trötta. Ja. Att ni har varit väldigt trötta länge.
Det, så är det. Och då blir det ju lätt tassigt. Men det är som en annan sorts trötthet också. För jag menar, jag har ju gjort morgonradio. Jag är van att vara trött. Och jag är liksom, jag vet hur jag är när jag är trött, men det här är på något sätt på en annan nivå.
Ja.
Alltså att man gör konstiga saker, att det är som att man är hög lite hela tiden, vilket ju är en spännande kombination med ett spädbarn.
Hög tillsammans med ett spädbarn. Nu vill vi ju inte försöka,
imorgon ska vi till rådgivning.
Vi hoppas att socialen inte lyssnar på den här podden.
Hög av kärlek,
ja,
till det här barnet.
Ja. Men, men han är alltså kannibal nu då?
Han är kannibal.
Men ni försöker stoppa det?
Ja, vi försöker stoppa det. Mycket påtryckningar från familjen. Annars i förra podden så kom jag ut med det här då, att vi har tänkt ha en namngivningsceremoni med diverse hattar, kanske skarfar också. Istället för att ha ett traditionellt dop då. För en stund sen så hade jag faktiskt ett upprört samtal med min mormor, som ju sa då att dop ska ni ha, ganska bestämt, helst i kyrkan, men att det är helt okej nu att ni rådar en präst hem till er. Och så sa jag då åt mamma att nej, men att det är inte riktigt vår grej, att vi är inte så religiösa, att vi ska nog ha säkert någon sorts ceremoni, men att det var väldigt fel och det var väldigt konstigt, tyckte hon.
Ja.
Så bröt hon ämnet.
Och det är ju jobbigt när ändå de människor som man bryr sig om och som man har en nära relation till, när de faktiskt så att säga rakt i ens ansikte ber att hej, göra nu det här.
Ja, och att när man är på något sätt så gammal så att man kan inte acceptera något annat. Att det är någonting som oftast kommer bara med ålderdom det. Att jag är så gammal nu så att jag tänker inte ens försöka vara artig eller hövlig eller ens förfina mina ord. Utan att man bara ringer åt någon och säger: ja, döp i det boni. Men mommo, vi ska inte ha dop. Nej, men döp i kyrkom. Mommo, vi ska inte ha dop. Döp boni. Hej då! Så jag vet inte riktigt hur man ska behandla det.
Jag tyckte du behandlade det väldigt bra. Just det du sa så här, alltså att sen när barnet är vuxet så då får han välja själv, ja, om han vill höra till kyrkan,
ja,
eller inte.
Det tycker jag är liksom, så hade jag hoppats att mina föräldrar skulle ha gjort med mig, har jag insett så här i efterhand. Att jag tycker det, men vi pratade om det förra gången, men att det är bara traditioner, som religion och nyfödda barn tycker jag är en dålig kombination.
Mm. Du borde bli baptist. Jag börjar tänka nu när vi pratar om din mommo och att hon vet bäst vad som är bäst för barnet, förstås, vet bättre än dig, antar hon. Läste du om den här fisken som har köpts in till det nya barnsjukhuset i Helsingfors?
Vet du, är det här, finns den här berättelsen i den här Mumin-skrapboken för nyfödda?
Den tror jag fanns i alla tidningar, men okay, jag vet inte om det fanns just i den här.
Då har jag inte läst det, för att jag har nästan uteslutande läst en sån här bok som rasslar och har massa ljud. Och så är det bilder av mumifigurer.
Okej, okay, men i alla
fall. Jag har inte läst om
du
fisken.
Du känner till det nya barnsjukhuset som ska byggas i Helsingfors?
Ja.
Ja. De har nu då budgeterat 1 miljon euro för att köpa konst till barnsjukhuset. Och bland annat Svenska Kulturfonden står för en del av det här, eller för en hel del av det, och så är det olika liksom donatorer då.
Mm.
Och nu har de börjat köpa in de första verken då, och man har nu då köpt in en skulptur, en fisk som är gjord av en konstnär som heter Veikko Hirvimäki.
Okay.
Och den är 2 meter lång och ska hänga då på ett synligt ställe där i barnsjukhuset.
Okay.
Och den ser ut så här, om du inte har sett den.
Vad otroligt ful!
Det är väl det då som har nu då väckt människors ilska då, för att den här då ser enligt många då väldigt, väldigt ful ut.
Ska jag säga vad den ser ut som? Nu kommer jag inte ihåg vad den här fisken heter. Det kan heta att den hette typ något så här piri piri eller något. Det var något roligt namn. Det är alltså en fisk som lever i floden i Amazonas. Och att om man är där och vadar så kan den här fisken simma upp i ens urinrör och bita sig fast.
Ja,
och så är det kul för att den heter någon så här pili koko eller något sånt. Den ser lite ut som en sån fisk.
Mitt i allt var det just det han tänkt på när han gjorde den här till barnsjukhuset. Att nu ska jag göra en sån här fisk kanske, som kryper upp i urinröret.
Han kanske hade en sån fisk i sig och levde med den smärtan när han höll på att utforma designen på den där fisken. För det ser inte friskt ut det där.
Mm. Om ni vill se den här fisken så googla på lasten Sairaala och Kala så hittar ni den. Men nu är det ju då, ja, utom då att den här då enligt en del anses vara inte så vacker. Alla har ju förstås sin egen åsikt om konst, så att det är ju någonting som går ändå att förbise. För att inte hittar man någonting som alla gillar.
Nä.
Men att den också kostade 20 000 euro.
Ja, att sätta 20 000 euro på något sådär fult som bara kan orsaka ångest och rädsla. Alltså det ser ut som en sjukdom. Den där fisken ser ju ut som att den lider av en allvarlig blodsjukdom som det finns ingen hjälp åt. Det finns ingen läkare eller veterinär som kan bota den där fisken. Och det är ju fel bild. Det är ju fel liksom att med konst förmedla åt ett sjukt barn att se hur sjuk den här gäddan är. Du kommer inte att bli frisk heller. Det är ju fruktansvärt fel tänkt.
Mm, om du inte slutar gråta så kommer den här att klättra upp i urinröret på
dig. Ja, är det något sånt de har tänkt alltså? Ja. För det skulle ju min mommo tänka, att hon skulle försöka skrämma barnen friska. Så gjorde de ju förr.
No, men grejen är ju då, att nu är det här då en sån här, ska vi säga, en konstnär då med modernt sinne som då har gjort det här.
Mm.
Och nu så attackerar då motsvarigheten till din mommo då.
Mm.
En tangokuningas. Som nu då...
Oj, vad roligt. Jag älskar när det blir på något sätt så här samhällsdebatter när en tangokuningas,
ja, och nu...
ger sig in i leken.
Och det här är då tangokungen från år 2003.
Det är mycket bättre än Timo Selänne på Twitter. Det.
Som nu då har gjort en egen fisk som han bjuder ut för 19 800 euro.
Okay.
Och han har gjort den på 1,5 minut, säger han. Och det här är då alltså ett trästycke som han har typ, alltså han har sågat med en motorsåg ut någonting som liknar endera en zeppelinare eller något sorts, jag vet inte. Och sen har han målat med tusch ett öga på,
ja,
den.
Ja, det ser ut som den där ena valen som inte fick leka med de andra valarna. För att valföräldrarna måste hålla i den där valen för att den var lite våldsam och inte kunde riktigt bete sig.
Men på något sätt så ser jag ändå här att det är samma sorts problematik som nu då när din mommo kräver att vi ska döpa ert barn. Mm. Att hon anser ju att hon vet bäst. Mm. Om allting som rör din familj och allting som rör Helsingfors, hur man ska bete sig och ja. Allting som rör den nya generationen och ja. Allting. Och precis nu då så är den här tangokungen också, att han är så här att ja, men jag vet också hur man gör konst.
Men hur blir man så där? Alltså måste man vara, är det när man blir mormor eller tangokunningas eller någonting?
Ja, men det är ju en skepsis mot allting som är lite annorlunda. Som allt, alltså det som är så här lite nytänkande eller experimentellt. Mm. Så är det ju. Men och för henne så, det största experimentet som ni kan göra är att ni liksom jonglerar med ert barns eviga liv.
Det låter som en jättebra teaterföreställning. Ted Forsström jonglerar med sitt barns eviga liv. Jenica Barman sprutar eld i bakgrunden.
Ja, men det är ju det ni gör enligt henne.
Ja, så är det ju.
Alltså, så det är klart att hon är orolig.
Det är klart det, och hon är gammal, hon är nära döden, hon tänker väldigt mycket på livet efter detta. Och när vi då har ett spädbarn som vi förpassar till limbo, så det är klart att hon funderar på det.
Och precis på samma sätt då så den här tangokungen, så han tycker att nu jonglerar man med dyra pengar och köper in obegriplig konst. Mm. Nej, det är ju egentligen bara han som inte förstår sig på den. Och din mommo som inte har någon aning.
Det är så konstigt, för det skulle vara så lätt att säga att om mommo skulle vara liksom 30 och en kompis, så skulle bara säga: men Karin, du har ju fel i hövå. Men för att hon är mommo så kan jag inte göra det. Jag kan inte riktigt släppa det här bittra telefonsamtalet som jag hade med min mommo just. Vi tyckte väldigt olika då om dopet. Och nu funderar jag...
Alltså ringde hon uteslutande för att uppmana dig till
när
det
här dopet? Alltså grejen med mommo är att hon ringer inte åt mig. Det är liksom, det är väldigt sällan, men att nu ringde hon idag.
Så det var viktigt?
Det var väldigt viktigt, och vi pratade ju länge om allt för många olika saker. Men att jag märkte i något skede att orsaken varför hon ringde nog var att vi borde gifta oss och vi borde döpa barnet. Och jag menar, där tycker vi ju olika då, hon och jag. Och så började jag bara tänka på en artikel som jag läste om hur man på medeltiden i Tyskland löste sådana tvister. Och det här var alltså tvister som oftast var alltså mellan en man och en kvinna, alltså i ett förhållande då. Nu är jag och mamma då inte i ett förhållande, men att hon är ju en kvinna och jag är en man, så kanske vi ska kunna lösa det på det här sättet.
Men ni är nära varandra.
Vi är nära varandra. Det här var alltså ett sätt som, i princip så var det ett slagsmål mellan en man och en kvinna. Och det kunde man ju redan på medeltiden förstå att där är ju liksom kvinnor lite i underläge. Så då löste man det genom att mannen måste vara i en grop. Att mannen skulle grävas ner ungefär till midjan och stå då i ett hål. Och så skulle han få ha tre klubbor, den mannen. Och kvinnan, så hon behövde inte vara i ett hål, utan hon skulle ha en säck med sten i. Och det var liksom hennes vapen. Och hon skulle då försöka slå mannen. Och mannen skulle stå i det här hålet och ha ena armen bakbunden på ryggen.
Men hur mycket fördelar ska kvinnan få här nu?
Mannen ska ha ena handen bakom ryggen och ha då en av tre klubbor i andra handen. Och om han nuddar vid kanten av sitt hål, så då förlorar han en klubba. Och han har tre klubbor. Men kvinnan får liksom springa runt honom hur mycket hon vill och slå honom med den här säcken med stenar. Men om hon slår honom när han nuddar i kanten och förlorar en klubba, så då tar man bort en sten ur hennes säck.
Alltså jag tror att det här var nog inte hur de löste. Det här är ju en metafor för äktenskapet. Nej, det här,
alltså, det här finns, alltså den här tvistlösningssättet, så det här finns alltså tecknat ner, alltså i manuskript där det visar hur det ser ut. Det fanns liksom...
Säkert är det någon protoporr det här, någon som har haft väldigt märkliga fantasier.
Det var ju i Tyskland, det var i Berlin. Det här. De hade till och med skilda dräkter alltså, som faktiskt, och det intressanta var att det finns ju i nästan alla kulturer så förekommer det alltså så här kamp, vad heter det, alltså när det är liksom två som slåss.
slagsmål?
Nej, men det,
kämpalek?
Det finns någon så här envis.
Envig.
Envig, ja. Att det är ju det här klassiska sättet att lösa problem på. Men det var uteslutande i ett område i Tyskland där de hade det här att kvinnor och män sloddes.
Ja.
Att det är väldigt sällan är så här kulturellt sett att det är kvinnor och män som slås. Men att just där i Tyskland så var det det.
Men var det inte bara för kvinnan att slänga stenar på mannen?
Inte fick hon slänga. De skulle vara inne i säcken.
Ja, men han slänga hela säcken. Han var ju negrad, han kunde inte röra sig i fläcken.
Nej, men han hade ju en klubba som han kunde slå med. Och grejen här nu då var att om kvinnan vann så avrättades mannen.
Men och, då hade man ju inte löst något problem.
Jo, för då fick ju hon som hon ville. Då är det sådär att vi ska vaccinera vår dotter och så dödar vi gubbi. Medan om mannen vann så då begravde man kvinnan levande. Vilket ansågs vara mer humant då än att avrättas.
Men man löste ju ingenting här.
Jo, men klart man löste det.
Nej, men
man
det
tog
var...
ju bort ena parten. Så då fanns det bara en lösning.
Ja, men varför kvar? Måste de grävas ner och sitta och inte få nudda i hål och allt sånt och ha bakbundna armar? Det är ju helt dum i hår det här.
Det var ju medeltiden, det skulle ju vara lite show också.
Ja, men så...
när man tänker att det här är liksom the stakes, att... Det är typ på liv och död. Alltså tänk vilken show det var det här då.
Ja, du, jag ser det för mig liksom att det ordnas då på pormodagarna.
Mm. Så är det ordnas liksom... på klacken i Lillby. Så gräver de ner mig och så råder de dit mommo i rullstol. Ger henne en säck med stenar. Och om hon vinner så då döper vi vår son. Om jag lyckas banka min över 90-åriga mommo med min påle... så att jag vinner.
Så begraver ni henne?
Då begraver vi mommo och så har vi namngivningsceremoni och allting så. Och det värsta är att skulle det här ske på dem och det skulle komma publik alltså.
Pandora som förband.
200 mark på lillkollas Karin! Ted och Kai. För att helt byta ämne så... läste jag också i morse att höns föredrar riktigt snygga människor.
För att liksom värpa ägg eller?
Nej, bara sådär att om höns får välja vem de jobbar med så väljer de snygga människor. Alltså människor som andra människor uteslutande tycker är snygga. Både kvinnor och män.
Jobba med, alltså om de...
Alltså som handskas med, liksom som kanske lyfter upp dem för att se att det finns där ägg. Eller bara ge dem mat. De föredrar att se en riktigt snygg man eller kvinna som kommer och ger dem frön varje morgon. Än att se någon som...
Men har de alltså samma preferenser då som är snyggt? Då?
Samma preferenser som människor. Och det tycker jag är häftigt.
Ja.
Det som ju är intressant med en sån här studie är ju hur man överhuvudtaget kommer på att nu ska vi se det här. Har det varit någon sån situation då att det har varit på en bondgård så har det då funnits två bröder där den ena har varit vacker som en Disneyprins. Och så har den andra då varit Vesa Matti Loiri. Men så då har de alltså märkt då att alltid när Disneyprinsen kom och gav frön så kom alla höns och åt jättebra och värpte guldägg. Och när Vesa Matti Loiri matade hönsen så kom bara en blind höna och tog hans mat. Och så har de varit sådär, det här måste vi undersöka.
Jag ser ju här en potential för hönsfarmare att liksom utöka sin verksamhet. För att det finns ju sådana här sidor, sådana här dating-sidor som bara är för snygga människor.
Mm.
Och att det är ju då, hade ju varit lite kontroversiellt att hur ska man då avgöra vad som är snyggt. Det här liksom, alla har ju sin egen tycke och smak. Men om man kan få någon som är helt objektiv...
Mm.
Så måste man ju på ett objektivt sätt kunna då avgöra vem som får vara med eller inte. Och då är det ju bara att ta en höna som får sitta och klicka.
Ja,
picka på liksom pilderna då.
Ja,
som
intressant.
Hen gillar.
Jätteroligt med hen där. Jag tänker ju också att det här skulle kunna ha stora följder i livsmedelsindustrin. Alltså att om man tänker bara i affärer, att hur stor skillnad det är på äggkartongerna. Att just säga, är det frigående, är det höns, alltså burhöns och sådär. Att om det också skulle vara en bild av en riktigt snygg person som har fixat de här äggen. Och så står det är liksom, de är inte bara frigående höns, utan de är också att det är Natalie Portman som har matat dem. Så nu ska jag vara mer benägen till att köpa de äggen.
Men hönsen är då liksom bisexuella, att de dras inte endast till liksom snygga män utan också snygga
kvinnor.
Det är väl
kvinnor. En studie som ännu är ogjord, tror jag.
Ja.
Men att det verkar som att hönsen inte ser så stor skillnad på kvinnor och män, att så länge de är snygga. Att kanske hönsen är just de som inte ser bara på könet, utan de ser objektivt på utseende.
Men undrar ju vad tuppen anser om det här då? Alltså för att, borde de inte vara så här att, oj, vilken ståtlig tupp? Men istället så får de bara uppvakta den här unga praon från Vörå idrottsgymnasium som är där och slänger frön.
Är de extra snygga för att de är från Vörå idrottsgymnasium?
Nej men, 17-åriga idrottare, vi har redan pratat om det här.
Ja. You know what I mean.
Yes, 17.
Ja. Kanske det här skulle kunna vara det som fixar på något sätt så här, bonden behövs. Men sätt nu, gett era snyggaste bönder på alla mjölkkartonger. Det här malet köttet kommer från den här sexbomben i Vörå. Så ska man vara mer benägen att köpa det då. Alltså att ekomat av riktigt snygga människor. Det skulle märket kunna heta.
Jag vet att det finns ett vin som marknadsförs med ett ansikte av en ung man.
Mm-hmm.
Och det är mitt nya favoritvin.
Bara för att det är en ung man på det?
Jättesnygg är han. Jättesöt.
Du har just bevisat liksom att det här skulle funka då.
Ja, eller att jag är alkoholist och behöver ursäkta. Ja, Ted, det här, jag får ju till Södern imorgon, ja.
Ja.
Men är det någon annan, jag bara började fundera, att är det någon annan som säger Södern när man ska få och resa? Eller är det liksom en sån här pinsam identitetsmarkör att jag är från Pedersöre?
Det kan hända det, faktiskt.
Ungefär som ditt u-ljud.
Ja, det ska vi inte prata om heller. Jag tänker sådär, i mitt lågstadie så var det ju folk då som efter sommarlovet till exempel eller överlag när det var lov så kom de tillbaks då, brunbrända, och hade varit i Södern.
Exakt.
Jag var ju aldrig till Södern, så vi har inte pratat så mycket om det i min familj.
Men säger det också på något vis den här inställningen till geografi, att det, alltså man ska fara söderut, men det finns ju tusentals ställen.
Jo, men, det fanns,
men det är som inte relevant.
Men inte fan man ju till de många olika ställen. Att nu var det väl till de här samma ställen som de som for till södern sen for till.
Jag inser nog att det är ju motsatsen till Norden. Södern, Norden. Så att är det som att nu får vi iväg från Norden, vi får till södern. Är det som man tänkt?
Ja, det kan hända. Jag tror inte. Men ni har tänkt fara till södern då? Är det så ni har tänkt? Att nu skippar vi Norden?
Vi fara till södern och nästa veckas podd kommer att spelas in från södern.
Varför säger man inte att man fara till västern då?
Det är en bra fråga. Alltså östern är ju så här.
Nej, men det förstår man att man inte fara till.
Och sen är det ju go west. Life is peaceful there.
Ja.
Det är nog någonting så här att man associerar vädersträckor med olika saker. I södern så är det ju det här liksom grisfest och det är varmt och det och
arga italienare.
Och Norden, det är ju där vi är, det är som default.
Kallt, självmordstankar.
Östern, podism och liksom risfält.
Ja, och tar inte hand om sina djur utan äter upp dem istället.
Och västern är bara bögar.
Bögar och cowboys.
Ja.
Och ofta är det samma typ.
Det finns det ju också vilda västern. Det måste, man måste se skillnad på västern och vilda västern.
I vilda västern fanns det inga bögar.
Finns det vilda södern också?
Ja, vad ska det vara? Är det som en semesterort där man ibland skjuter vilt omkring sig? Vilda Norden.
Det är väl, ja.
Eller är det så att det är vilda västern, att det måste vara någonting som börjar på samma bokstav? Så att det är liksom sexiga södern.
Ja.
Jag försöker tänka på något med östern.
Överviktiga östern.
Fast de är ju buddhister, de är ju jättesmala.
För att de är buddhister.
Men inte får de väl äta något. Alltså svenska språket kan ju inte vara så dåligt att det inte finns något ord som börjar på ö som ska kunna beskriva. Ödsliga? Nä.
Ödsliga östern låter inte så lockande.
Nej.
Öppna östern.
Nej, det är det verkligen inte. Kanske det är ironiskt. Jo, för att det är öppna östern.
Det finns väldigt lite på ö.
Ja, vi skippar det. Norden då.
Nakna Norden.
Ja, men det funkar
den
på
svenska
ett sätt.
Synden. Och så här tänker man på.
Ja, och så här naken bad på vintern.
Ja, Just det, det var ju nu någon som blev världskänd för att han var bara där i vak.
Ja, och så var det igen någon sån här tvetydig läkare som säger att det är nakenbad förlänger livet med kanske 40 år.
Eller inte.
Ja. Det är men det är varje år måste komma en sån artikel, ja, av någon läkare. Det är säkert samma läkare som bara byter peruk i bilden. Och så säger han det.
Jag minns plötsligt att mitt första band hette North East. Mm-hmm. Jag hade ett rockband när jag var i lågstadiet och vi skulle spela in några skivor. Och vi hette North East och vi hade en egen fanclub-tidning som vi skrev själva.
Det är ju psykologiskt intressant på många sätt. Okej, varför hette det North East då?
För därifrån var vi, tänkte vi.
Jaha.
Vi hade nog tänkt det där.
Ja, vad handlar fanclub-tidningen om då?
Om privatlivet och om...
Kai Korki Ahoy-bandet North East har ingen kommentar om sitt civilstånd, men han tycker om kvinnor åtminstone.
Mm, och pappa heter det här och mamma heter det här. Det är som när vi pratade om breven här för några veckor sedan.
Det är intressant, så här, med tanke på Södern och brevvänner, att jag har ju, alltså mitt förhållande till Södern är att jag hade ju faktiskt en brevvän när jag var 15 som var från Södern, från Turkiet.
Det är Södern också då?
För det är ja, ju... men nog räknas det väl till det?
No, det är svårt att veta, alltså det är just det där som jag var osäker på nu, att det är bara en, att man inte visste någonting om geografi, så det är därför man pratar om Södern.
No, det är ju fortfarande så för mig. Hon hette Eda Kjellik och hade väldigt snygga ben, minns jag. Att jag reagerade på som 15-åring.
Och skickade hon bild på sina ben?
Jag vet inte. Det var ju konstigt. Och jag skickade en bild där jag poserade med min... faktiskt alltså den här samma Fridolf som jag ringde till spåtanten om. Som sög på mitt finger. Att jag poserade med honom i famnen när han sög på mitt finger. Inser jag nu. Herregud. Att det har jag skickat ett foto åt 15-åriga Eda Kjellik. Som jag var lite sådär tänkt att det kanske blir...
Där är nakna Norden.
Ja, det sexiga Södern. Men jag var ju hemsk mot mina brevvänner. Jag skickade ju bara ett brev och sen tappade jag intresse.
Ja, jag var ju en jättebra brevvän som alltid svarade. Och sen alltid hade liksom väl genomtänkta brev med frågor och så skickade jag med roliga saker. Och sen så kom det tillbaka sådana här korta skitbrev. Men ändå hör jag ut. Jag är en sån här som aldrig har gett upp, ja. En sån som jag själv beundrar.
Men det är ju därför du har det där, ja, att du hatar de här patetiska människorna som ger upp. Jag gav ju upp med mina brevvänner.
En patetisk brevvän är du, och jag föraktar dig.
Jag minns det var ju bara flickor också som jag hade som brevvänner, för det var lite häftigt. Så var det en som hade avslutat sitt brev med Tovoga Ahaya. Och så följande brev så skrev jag PS. What does Tovoga Ahaya mean? Och jag tänkte sådär, jaha, kanske har hon så här indianskt påbrå eller någonting. Och så svarar hon i nästa brevet, it doesn't mean anything, it's only fun to write. Och då slutar jag.
Ja, men
då slutar jag skriva brev.
Ja, men då är det ju nog, alltså då har man ju då har man ju gått över någon gräns. Då är det inte att man är patetisk, då är man ju psykotisk alltså.
Ja, hon var alltså dodge the bullet. Ja, men så då får jag ringa dig då nästa vecka via internet och försöka prata med dig i Södern. Så kommer du att vara full och brun.
Jag kommer att vara så här min normala färg.
Ja, förlåt. Så här babykaka gul.
Ja, jag är ju redan nu brun.
Mm.
Och det här, ja, det är bara att ringa. Jag vet inte om jag svarar. Förhoppningsvis.
Jag hoppas att du svarar. Ted ringer.
Det är ju så här i Södern, att liksom ja, man kopplar bort allting.
Sexiga Södern.
Vi kom ännu inte på någonting med Östern. Jag tycker det var lite dåligt av oss. Ödsliga Östern. Önske Östern.
Önska sig till Södern när man är där.
Överbra Östern.
Ja.
Ödmjuka Östern.
Nej, men det är det ju inte.
Nej. No, men är det ju...
Nej, men det är ju Ryssland också, hör dit.
Nej, hör nu Ryssland. Ryssland är Ryssland. Vi ska se in. Öde
Östern.
Ödemvätska. Ögonbesvär Östern.
Det är det bästa.
Ja.
Vi kör på det. Men ha så roligt i sexiga Södern. Och så hörs vi kanske då om en vecka.
Yes, och kom nu ihåg här i nakna Norden att det kan vara bra att ha på sig kläder när man får ut med Roskis. Det var